Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i det sjunde kapitlet. Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom Dekapolisområdet till Galileiska sjön. Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, suckade och sa, Effata, det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade de. Och folk blev helt utom sig av häpnad och sa, allt han har gjort är gott. Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala. Vi börjar med att be. Tack käre far i himlen för att du samlar oss denna söndag, den 12:e söndagen efter trefaldighet. Vi tackar dig för att du har fört oss samman i ditt hus för att få höra dig tala. Kära Jesus, vi tackar dig för att vi får komma i ditt underbara namn. Tackar dig för att du har öppnat vägen ända till Guds tron som ger oss frimodighet. Heliga ande, vi ber dig att du öppnar ordet för oss. Att du talar genom ordet till oss. Heliga ande, måla Jesus för oss idag. Vi ber dig om din välsignelse över denna stund i denna predikan. I Jesus namn. Amen. Vi ska börja med att stanna upp inför den här lite speciella texten. Jesus, läser vi, vandrade från Tyrus, en stad uppe i norr. Och så gör han en rejäl omväg när det står att han vandrade genom Dekapolisområdet. Det är liksom att ta sig då på, sannolikt på östsidan om Genesarets sjö och kommer in på hednisk mark, det här Dekapolisområdet. Det är ett område som finns sydöst om Genesarets sjö som ligger i dagens, om ni tänker er, sydvästra Syrien och in mot nordvästra Jordanien. Det här är inte så att Jesus bara råkar komma den här vägen, utan inget är ju tillfälligheter för Jesus, utan han ville möta just de här människorna i just den här tiden på det sättet som hände. Och bland de här människorna så är det förstås den här dövstumme mannen som sticker ut för oss. Han var kanske en hedning, det står inte om han var jude eller inte. Men om han nu inte var det, han har precis i texten lite tidigare än det vi läste i dagens evangelium, så har han gjort ett under med en syrofenisisk kvinna. Och om det var en hedning så blir det här också då en påminnelse för oss om detta, att Jesus var inte bara Messias för judarna, utan för alla människor, hela världens frälsare. Vi ska stanna upp lite grann inför den här mannen som vi får möta i texten. Mannen som var döv och nästan stum. Om man är döv så är det ju väldigt, väldigt svårt att kunna tala om man inte får mycket, mycket träning. Att vara handikappad på det sättet som den här mannen var, det var verkligen en ömkansvärd situation. Hans situation hade i dagens samhälle också varit svår, men var långt mycket svårare på den tiden. Mycket svårt att kunna försörja sig. Alltså väldigt beroende av andra. Släktingar, kanske vänner, kanske. Beroende av allmosor. Väldigt avskuren från social samvaro. Det fanns väl inte några dövskolor på den tiden. Så han var sannolikt en väldigt obildad person. Van att bli utsatt av människor som gjorde narr av honom. Utskrattad för sin sociala oförmåga. Sina oartikulerade ljud. När han kanske tiggde för sitt uppehälle. Eller försökte kommunicera med sin omgivning. Han hade inte tillgång till några moderna hjälpmedel. Som textremsor till tv-nyheterna. Eller någon FaceTime. Och så får vi då läsa detta. Att några, vi får inte veta vilka de är. Men de tar med den här mannen till Jesus. Där han är. Och kom nu ihåg att den här mannen har inte läst Nya Testamentet. För det är inte skrivet då ännu. Han visste inte vad som skulle hända sen. Det var liksom inte så att han vandrade from framåt där. Och nu ska jag få bli helad och det ska få bli så väldigt bra. Men han är säkert väldigt orolig. För vad han ska hamna i för någon situation. Om han ska försätta sin situation som han inte kan kontrollera. Och där folk gör narr av honom som de så ofta gjorde. Men den här mannen har ju aldrig varit på en så rätt plats. Någonsin som nu. I hela sitt stackarsliga liv. Det är ju Jesus han har mött. Jesus som redan känner den här mannen, kan hans livshistoria, ser hans handikapp. Så vad är det då Jesus gör med mannen? Jo, vi läser att han tar undan honom avsides från folket. Att han möter den här döve och nästan stumme mannen med respekt. Det här ska inte vara något spektakel. Tar undan honom från folkmassans upphetsning och distraktion så att mannen kan ha all uppmärksamhet på Jesus. Och vad är det sedan Jesus gör där? Ja, vi kan tycka att det låter märkligt. Han sticker fingrarna i mannens öron. Och så står det att han spottar och rör vid mannens tunga. Men har ni tänkt på det? Jesus, han använder teckenspråk långt innan det liksom är uppfunnet och finns fastställt. Han möter mannen med de sinnen som han har i behåll. Med syn och med känsel. Och när Jesus spottar och rör vid mannens tunga så associerar det också med hur undergörare i antiken hur de gjorde, och så hade det säkert en dövstumme hört fått reda på eller också har mött. Så när Jesus gör det så visar han också att jag vill bota dig. Och jag vet vad dina svaga punkter är här och här. Men sen gör ju Jesus någonting som inte andra undergörare gör. Han ser mot himlen och han suckar. Han visar att det här är från Gud. Det är någonting annat än en mirakelmakare på andra håll. Och så säger han ordet Effata. Och det är här som Jesu skapar ord, som undret sker. Det är inte genom det här när Jesus sticker fingrarna i öronen eller rör vid mannens tunga, utan det är med sitt ord som Jesus botar mannen. Och notera att mannen får sin hörsel, antingen det nu är så att han får den för första gången, att han har fötts döv, eller att han har förlorat hörseln under vägens gång, det vet vi inte. Men han får sin hörsel, hans tunga blir löst. Notera att han får ett fullständigt helt tal igen. Det som kanske skulle kräva 10 år och sen logoped, det gör Jesus på en sekund. Så undret är ännu större än vad vi först tänker. Han hade inget riktigt tal, men det får han också i det här undret. Sen förbjuder Jesus folket att tala vidare om det här. Varför då? Ja, det kan vi fundera på. Kanske handlar det om att Jesus inte ville stiga in i det offentliga med det ännu. Att den timing som var satt för frälsningshistorien, där Jesus något senare skulle rida in i Jerusalem, det var inte tid för det ännu. Att han skulle hålla en lägre profil en bit från Jerusalem ännu ett tag till, tills Guds timing hade kommit. Men snarare var det nog för folket själva. Jesus ville inte att de skulle stanna inför den yttre sensationen runt honom, utan att först också de får effata, ordet, alltså att bli öppnade för vem han egentligen var. Inte bara en som gjorde under, utan att de i honom hade mött Messias. Och folket hade inte förstått ännu, inte de flesta i alla fall, att här gick Jesajas ord, som vi kan läsa om i det 35 kapitlet, i uppfyllelse framför deras ögon. Där det står: stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän, säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se, Gud är här. Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Vi läser också att man lydde inte Jesu befallning, utan man talade ändå vitt och brett om det. Där man i häpnad och fascination ser vad Jesus gör. Och man säger: allt han har gjort är gott. Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala. Av det får man ändå en uppfattning att man har börjat att ana vad det handlar om. Eftersom det i den satsen faktiskt finns både en anspelning på Jesaja 35 om de döva att höra och de stumma att tala, och faktiskt just till det vi läste i den gammaltestamentliga texten: och Gud såg att det var gott. Alltså, allt han har gjort är gott. som man kanske ändå hade börjat ana. Men Jesus visste att det inte var rätt tid ännu när han säger det. Vi ska stanna upp inför några saker utifrån den här texten. För det första så ska vi stanna inför att Jesus möter dig och mig i vår svaghet. För det andra så ska vi stanna inför att Jesus behöver säga sitt efata till dig också. Och för det tredje så ska vi säga någonting om friheten i Kristus. Jesus, han satte ju bokstavligen fingrarna på mannens svaga punkter. På hans öron som inte funkade och på hans mun som inte kunde tala riktigt. Han visste om dem. Han visste det när han såg mannen. Och även innan det. Och så är det med oss också, att Jesus, han ser oss. Innan vi har vänt oss till honom så ser han oss. Han vet hur vi har det. Och vi har ju olika delar i våra liv. Vi har såna delar som man kanske skulle kunna kalla för lite mer skyltfönsterdelar. Sånt som vi gärna visar. Sånt som vi är lite glada och stolta för. Men vi har också andra delar som vi skäms för. Svaga områden i våra liv. Sånt som vi inte delar på Facebook. Och då är det så att Jesus vill hjälpa oss i vår svaghet. Han vill möta oss och lägga sina händer på det som är svagt hos oss. Det kan vara sjukdom. Eller det kan vara sjukt mycket oro. Det kan handla om bekymmer för oss själva. Eller bekymmer för andra. För barn, barnbarn, bekantas barn eller något helt annat. Jag vet inte vilka svagheter du har. Eller om du har svagheter. Men jag tror det. För om jag går till mig själv så vet jag att jag har många svagheter. Och om det är så att du liksom jag har svagheter, ja, men då är vi i så fall välkomna i samma klubb som den dövstumme mannen. Tänk vad fantastiskt att Jesus inte valde bort honom. Inte liksom såg vidare och letade efter det som var mera spännande och friskt och glada ögon som skulle lyssna ivrigt efter hans viktiga undervisning. Mer framstående människor. Nej, han tar sig tid för den här ömkansvärde personen. Han ryggar inte tillbaka. Han tar sig istället an honom. Och han ryggar inte heller tillbaka för vår svaghet. Han har makten att ta bort svagheten. Han har makten att hela. Att läka ihop. Han har makten att förändra. Jesus gjorde under med den här mannen på ett övernaturligt ingripande sätt. Det är samma Gud som vi tror på. Det är samma Jesus som vi bekänner oss till i trosbekännelsen varenda söndag. Den Jesus har också makten att hjälpa oss igenom. För många gånger är det så att vi får leva med svaghet. Och Jesus vet att vi kan behöva den här svagheten för att hålla oss beroende av honom. Så att vi inte blir stora och märkvärdiga i oss själva. Men oavsett hur han hjälper så är det med samma kärlek och med samma makt som han mötte den dövstumme mannen i dagens text. Jesus har samma makt idag, jag säger det igen. Tror vi det? Vidare kring detta med hur Jesus möter oss i vår svaghet. För i vårt möte med Jesus så kan han också behöva sätta sitt finger på det som är vår största svaghet, nämligen synden. Peka ut den. Och det gör han genom att den helige ande får övertyga om det som är synd i våra liv. Det står i Johannes 16:8 att när han, alltså den helige ande, kommer så ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. I mötet med Jesus, där han kommer till oss i den svaghet som är vår synd, så hjälper han oss genom att få föra oss fram till att vi erkänner det som är fel, bekänner och tar emot hans förlåtelse. Sen kan det fortfarande vara så att det finns synd som är sådan som vi får kämpa med och komma om och om igen tillbaka. Synd som vi har en särskild svaghet och fallenhet för. Men vi står inte själva i den kampen. Och Jesus har vunnit över syndens makt. Och så får vi vara med honom i det och leva i förlåtelsen. Han vill möta oss i vår svaghet. Och notera detta underbara att Jesus tar mannen avsides. Vi vet inte hur långt, om de går 25 meter eller 100 meter. Men det är i alla fall bort från sålet, bort från själva folkmassan. För att kunna vara i en rum med Jesus. Och jag tror att det här förtjänar att betonas i den tid som vi lever i. Många av oss har mycket runt omkring oss. I vår vardag och hur det ser ut hemma. Andra av oss har kanske lättare utifrån hur livet ser ut. Och vardagen med liksom stillhet, avskildhet. Men det kan ändå vara svårt. Det är mycket som vill fånga vår uppmärksamhet och vi fångas lätt av annat. Kanske inte av dåliga saker, men inte av Jesus. Men tiden med Jesus, ensam med honom, där han får lov att möta oss i det som är vår svaghet. Så viktigt det är. Det finns ju inga gruppbiljetter till himlen. Det är inte så att vi som församling kan ha en rätt relation med Jesus. Utan det handlar ju om oss var och en. För att Jesus ska kunna få möta oss i vår svaghet så behöver vi ha tid med Jesus. Att söka honom där han har lovat att vara. Att gå till källorna. Att leva i ordet, i bönen, i nattvarden, i den kristna gemenskapen. Men nu vill jag särskilt få lov att trycka på de delarna som handlar om det enskilda tillsammans med Jesus. Så viktigt det är. Och att det får vara inte då och då, utan att vi hittar de här goda vanorna. Likt Daniel, ni vet, som gick 3 gånger om dagen. Det var inte så att han hade extra mycket tid över i förhållande till oss. Han levde ett ganska busy life som en mycket högt uppsatt person i det riket. Men han tog sig tid, och det bar också genom de allra svåraste perioderna av hans liv. Att ta oss tid för Jesus så att han kan få möta oss i vår svaghet. För det andra så ska vi säga någonting om att Jesus behöver få möta oss med sitt Efata. Öppna dig. Det är ju så att vi i vårt naturliga tillstånd så är vi liksom döva och stumma inför Gud. Vi är döva för hans röst till att kunna förstå det glada budskapet, evangeliet. Och eftersom vi inte förstår Guds evangelium av oss själva så kan vi inte heller vända oss i bön och tack till honom i vårt naturliga tillstånd. Så Efata, ordet Jesus, behöver vi också. Förstås för den oomvända människan som lever i liv och allt långt borta från Jesus. Men också för alla oss som bekänner oss till Jesus, så behöver det få ske om och om igen i en daglig omvändelse. Så att våra öron öppnas för Guds ord och vår tunga kan börja tacka och be till honom. Så att våra öron får bli öppnade för vårt läge, att vi är fast i syndens fängelse, att vi behöver frälsaren Jesus med det ljuvliga evangeliet som talar om att vår stora brist är väl tillgodosedd, helt tillgodosedd i Jesus. Så att vårt hjärta får öppnas för honom och så att den helige ande får skapa tro i våra hjärtan. Och då kan också vår mun bli öppnad till att kunna tala rätt till Gud. Där vi får komma till honom med vår svaghet och tacka honom för hur han möter oss i den. Hur han tillgodoser våra behov. Och en god bön att be är den som finns i Psaltaren 51:17. Herre, öppna mina läppar så att min mun kan förkunna ditt lov. En bön som också har betts genom kyrkans historia i långa tider i tidigärden. När vi får en öppnad mun så kan vi också tala om honom på ett rätt sätt. När Efata-undret får ske med oss så kan vi bära ett vittnesbörd om honom. Och då kan vi få bli som de där väldigt anonyma personerna i dagens text. De som ledde den dövstumme fram till Jesus. Vi kan få bli sådana dom som kan få genom vittnesbörd, genom ett vittnesbörd i vår livspraktik eller ett uttalat vittnesbörd, kan få leda andra människor fram till Jesus, hit till kyrkan, och så att andra får komma inom hörhåll och också får möta Jesus och bli förvandlade av honom. Befriade av honom. Likt en dövstumme blev befriad från sin sjukdom. Förvandlad. Men det finns många som talar om Jesus utan att det här Efata-undret har fått hända. utan att omvändelse först har fått ske. Också, tyvärr, i många kyrkor sker det. Med ett vilseledande budskap som kantrar åt en ena eller en andra hållet. Utom åt det rätta hållet. Som inte kan tala på ett rätt sätt om frälsningen i Jesus. Om behovet av syndernas förlåtelse. Om den dubbla utgången ur livet. Att det finns ett helvete och det finns en himmel. Det finns en väg genom Jesus dit. Först måste Jesus få möta en människa. Och att det får leda till omvändelse och tro. För att ett rätt tal om honom ska kunna komma. För det tredje och sista. Jag tror jag ska ta en liten klunk vatten. Om friheten i Kristus. Och rubriken för söndagen idag är ju just frihet i Kristus. Mannen i dagens text blev befriad från sin sjukdom av Jesus. Från det lidande som sjukdomen och handikappet orsakade. I vårt möte med Jesus, när vi blir omvända, när vi tror på honom, då har vi också fått möta den verkliga friheten. Och pappa läste om det i dagens episteltext i andra Korintierbrevet 3. Och jag läser från en vers innan, för där finns det någonting härligt också. Där det står, men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Alltså, om jag gör så här, att jag tar på mig den här så här. Då har ju jag fått på mig en slöja, typ. Och jag ser inte klart. Jag kan ana något dunkel, men jag ser inte er. Och mitt liv är i en dimma, ett grått mörker kan vi säga. Men det som händer när en människa blir omvänd, det är just att slöjan faller av. Så att vi kan se Herrens härlighet. Se det goda som vi har i Jesus. Se den frihet som finns i Kristus. Vi får frihet och vi får se den friheten genom att våra andliga öron och ögon blir öppnade när slöjan faller av. Och vad är det då för frihet? Jo, det är frihet från syndens straff. Vi är genom Jesu blod befriade från det som var vårt rättmätiga straff. Vi har fått en tillfredsställande vikarie inför Gud. Jesus som har gjort det vi borde göra. Det som på latin heter satisfactio vicaria. Han har gjort det vi skulle ha gjort. Och så har han gett oss friheten. Och det är, vill jag påminna om också för det andra, en frihet från andra gudar i vårt liv. Från andra herrar. Från vårt eget ego. Kung ego. Som så gärna vill sitta på vårt hjärtas tron. Eller den kungen som är att vi är så rädda för vad andra människor ska tycka och tänka om oss. Vi är befriade från att ha någon annan herre än Herren Jesus. Och vad är det då vi har fått en frihet till? Vad ska vi använda den här friheten till? Jo, till tjänst för Jesus. Där vi är satta i livet. Och det vi blir ledda till att göra. Kanske genom andra människors frågor. Har du funderat på detta? Och så får man pröva. Och så får man se vart Gud vill ha oss. Men att tjäna där vi finns. Tills vi blir flyttade. Med de förmågor, talanger, talenter som vi har. Med vår tid och våra pengar. Det ska vi använda friheten till. I vår vardag. Att stå i Guds tjänst. Genom att göra de plikter som vi är satta i på ett gott sätt. Så att det får bli till ett vittnesbörd. Och så att vi är beredda att kunna ge svar till människor som frågar oss. Som kanske är nyfikna om vad det är för hopp vi har. Ge skäl för vårt hopp. Skäl för vår tro. Att vittna om honom. Så då har vi alltså stannat upp inför Jesu möte med den döve och nästan stumme mannen. Och vi har talat om att Jesus möter oss i vår svaghet. Vi har stannat inför att Jesus behöver säga sitt Efata till dig och mig också. Och vi har sagt någonting om friheten i Kristus. När vi nu har avslutat i bön så ska vi alldeles fått stämma in i vår gemensamma trosbekännelse så ska vi få sjunga en härlig väckelsesång som Lina Sandell har skrivit. O Jesus, öppna du mitt öga. Och nu har det ju inte handlat om öppnade ögon specifikt utan snarare om öron. Men det är ju detta som det ändå handlar om. Att vi får bli öppnad både hörsel och syn för vad Jesus har gjort för oss. Och är en bön om att det här Efata-undret ska ske på nytt hos oss. Där Jesus får öppna vår inre syn, hörsel, så att vi förstår vad vi har i honom. Amen. Kära far i himlen, vi tackar dig för detta ditt ord till oss. Vi tackar dig för att du Jesus, precis som du mötte mannen där i närheten av Genesaret, så möter du oss också om vi vill bli mötta. Och du har makt att gripa in. Och Herre, gör Efata undret med oss på nytt. Öppna oss så att vi ser allt det goda som vi äger i dig. Och så att vi inte söker det goda någon annanstans än hos dig. Vi ber att du välsignar det vi har fått stanna inför. Att det som du har sått ut får bli till välsignelse. I Jesu namn. Amen.